intervju väntar. Vem ska lämna landet och vem får stanna med partiets politik?
Och hur förändras svensk utrikespolitik om Sverigedemokraterna sitter i regering? Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Välkommen till Ekots partiledarutfrågning.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är faktiskt väldigt bra, måste jag säga.
En bra morgon, och om vi ska börja prata politik, du får välja ditt allra viktigaste vallöfte. Vilket är det?
Det är att vi ska fortsätta den tandvårdsreform som vi har påbörjat från och med årsskiftet här nu. Nu gäller ju den här 10% tandvården för de som är 67 år och äldre. Och vi vill gå vidare med det under nästa mandatperiod, så det ska gälla alla medborgare eller alla som behöver och som vi då betalar för tandvård.
Och varför är just det här ditt allra viktigaste löfte?
Men när jag möter väljare så är det faktiskt, och så har det varit väldigt länge, det är väldigt många som säger till mig att varför betraktar ni politiker inte tänderna som en del av kroppen? Varför skiljer det sig så mycket åt jämfört med den vanliga hälso- och sjukvården? Vi vet att tandhälsan är viktig också för den som allmänna hälsan för människor, och därför är det viktigt att man ska ha råd att gå till tandläkaren. Och nu när vi då införde den här för de som är äldre, så har jag mött så mycket människor som säger att nu har jag kunnat gå till tandläkaren, jag har inte gjort det på 20 år, men nu kände jag att nu hade jag råd. Folk postar kvitton i sociala medier och är liksom lyriska. Och det där är verkligen, det är både en frihetsreform och det är kanske en av de största välfärdsreformer som vi har påbörjat nu på, ja, i modern tid.
Mm. Men vi tänkte börja ändå med migrationen. En ny mandatperiod kommer inte innehålla några stora reformer på migrationsområdet, det har du sagt. Vad innebär det?
Ja, vi har gjort de stora häven nu under den här mandatperioden. Det senaste vi röstade om i riksdagen var ju att ha en asyllagstiftning på EUs miniminivå. Det innebär att vi förmodligen har den mest restriktiva asyllagstiftningen i Europa just nu. Så att det är svårt att liksom komma längre. Jag ser heller ingen poäng med det, utan nu handlar ju nästa mandatperiod väldigt mycket om att hålla i riktningen och också implementera lagstiftningen på myndighetsnivå.
Är målen uppfyllda nu?
Ja, men mål, jag har inga mål på det sättet. Alltså, vi sätter inte kvantitativa mål när det gäller invandringen, utan vi riktar lagstiftningen och styr invandringsströmmar på det sättet. Och det som har hänt är ju att asylrelaterad invandring har minskat väldigt kraftigt. Lågkvalificerad arbetskraftsinvandring har minskat väldigt kraftigt. Och det var väl det vi sa skulle bli effekten av politiken.
För en stor reform ändå, skulle man kunna säga, som kvarstår, är ju förslaget om att permanenta uppehållstillstånd ska omvandlas till tillfälliga. Det är den kanske enskilt viktigaste frågan i hela tidavtalet för er, har du sagt. Varför lyckades ni inte leverera det?
Jag vet inte om jag faktiskt har sagt att just den reformen är den enskilt viktigaste, men det är klart att det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier, och där permanent uppehållstillstånd är en del av den skulden. Det vill säga att vi har gett en ganska många människor ett permanent uppehållstillstånd, alltså ett slags medborgarskap mer eller mindre, men utan de skyldigheter som följer med ett medborgarskap. Jag tycker inte att det är rimligt. Vi har tiotusentals människor som har haft permanenta uppehållstillstånd i Sverige sedan före millennieskiftet, som fortfarande inte har blivit medborgare. Och när vi ställer frågor om vilka det här är, var befinner de sig, lever de på bidrag, är de ens i Sverige, så får vi inga riktiga svar. Och det i sig tycker jag tyder väldigt starkt på att vi behöver göra någonting åt det här.
Mm, det var till Svenska Dagbladet i februari du sa det här om det kanske enskilt viktigaste. För det som står i tidavtalet är ju att frågan ska utredas, men i budgeten för i år så står det också att regeringen avser föreslå att permanenta uppehållstillstånd som har beviljats vissa utlänningar ska kunna ändras till tillfälliga. Är du besviken på de andra partierna att det inte blev mer än en utredning?
Jag tycker att utredningen var tillräckligt bra. Det tyckte inte övriga partier. Regeringspartierna menade att man ville ha ytterligare underlag när det gäller den här då möjligheten för de som har permanent uppehållstillstånd att istället bli medborgare. Och ja, men det är deras utgångspunkt. Jag får köpa den. Vi kom fram till att det ska kompletteras, och det ska kompletteras på departementet och inte i någon ny utredning eller en ny offentlig utredning, så att säga. Så att det här är ju ett underlag som kommer att finnas för beslut i höst.
Så hur viktigt är det för dig att det här förslaget blir av nästa mandat?
Men vi har ju varit överens, fyra partier, om att vi ska gå i den riktningen. Alla permanenta uppehållstillstånd kommer vi inte att kunna omvandla. Det finns EU-lagstiftning och annat som står i vägen. Men en hel del går att omvandla, och jag tycker att man ska göra det. Men jag tycker också det är rimligt att har du haft ett permanent uppehållstillstånd i Sverige, så får du en tidsfrist att ansöka om medborgarskap istället. Och kvalificerar man sig inte för medborgarskap, ja, då får man väl söka ett tillfälligt uppehållstillstånd om man har skäl att ha det.
Så när kommer ni driva igenom det här om ni sitter i regering?
Ja, det vi kom överens om nu var ju att vi kan komplettera utredningen med det underlag som de andra tyckte fattades. Och det jag har sagt är att det här ska göras skyndsamt. Att säga någon exakt tid kan jag inte göra. Jag gissar att det blir en ny förhandling efter valet kring när det här ska ske. Men min utgångspunkt är att det ska ske.
I vintras så sa du till SVT att du var beredd att släppa frågan förutsatt att, alltså då innan valet, förutsatt att tid och partierna var överens om att det skulle genomföras omedelbart efter valet. Skulle du kunna gå med på att det inte blir av nästa mandatperiod om ni vinner?
Nej, det har jag väldigt svårt att se framför mig. Men återigen så är det ju inte, det är ingen digital fråga på det sättet. Man kan skala den på olika sätt. Det viktigaste i det här tycker jag att de som väldigt länge har haft de här permanenta uppehållstillstånden men av någon anledning valt att inte bli medborgare i Sverige, utan man lever liksom i det här limbot istället. Det är de som är viktigast att adressera, tycker jag.
Så du står fast vid att det ska genomföras,
ja,
omedelbart efter valet?
Absolut.
Och antalet här, du var inne på det tidigare, enligt utredningen mellan 98 000 och 180 000 drygt som har permanent uppehållstillstånd idag kan påverkas. Hur många av de här bedömer du att det handlar om som skulle kunna få upprivna uppehållstillstånd?
Ja, men det beror återigen lite på hur man värderar det, och som du säger, det är ganska stort spann i de här siffrorna vi har fått. Det är ett stort antal personer som kommer att beröras av en sån här förändring.
Tiotusentals.
Ja, men det beror på helt och hållet hur man skalar den. Jag tycker som sagt att det viktigaste är att titta på de som har haft sina permanenta uppehållstillstånd väldigt länge. Om de ens bör ha det. Jag är ganska säker på att det finns en hel del där som inte längre ens bor i Sverige.
Men du är ganska säker? Vad bygger du det på?
Jag bygger det på erfarenhet. Jag bygger det på att det många gånger ser ut på det sättet, och hur slapp svensk migrationspolitik har varit. Hur dålig koll vi har haft på de här sakerna historiskt. Och vi behöver göra upp med det på olika sätt. Och nu har vi ju fått mycket viktig, bra lagstiftning på plats. Men nu handlar det också om att på riktigt göra upp med de här sakerna som har fallerat historiskt.
Du sa själv att det kunde bli förhandling om det här efter valet då. Liberalerna, Simona Moamsson, har varit här. Hon har då sagt att hon inte, under inga omständigheter, skulle gå med på något sånt här. Liberalerna skulle inte rösta för det här. Går det att driva igenom?
Allt blir ju en förhandling efter valet. Min bild är återigen att vi har varit överens, fyra partier, och som ni själva påpekade här, det står till och med i budgeten att vi ska gå vidare med det här. Så att det är ju en förhandling som vi har haft, utan den nya förhandlingen handlar väl snarare om hur det här ska skalas, det vill säga vilka är det i den här gruppen som ska beröras av en förändring.
Så enligt dig förhandling om hur det ska gå till, inte om det ska bli av överhuvudtaget.
Ja, det är min bild att det är så.
En majoritet av remissinstanserna har ju sagt nej till det här förslaget. Huvudkritiken är att positiva beslut skulle rivas upp retroaktivt, och en av utredningens experter har pekat på att det här kan få stora negativa konsekvenser för de som berörs, och att det här också kan påverka integrationen negativt. Ser du några problem med att gå vidare med förslaget?
Nej, alltså jag ger inte mycket för de remissinstanserna. Min bild är att the usual suspects av remissinstanser har varit emot nästan allt vi har gjort under den här mandatperioden. Och skulle man bara ta hänsyn till det hela tiden, då får ju inte valresultatet och väljarnas vilja något genomslag. Så att det är bra. Vi har ett beredningskrav i lagstiftningsprocessen som innebär att saker ska på remiss. Men Ja, min bild är att väldigt mycket av det där som kommer i de remissvaren är tyckande snarare än sånt som jag tycker jag har någon relevans.
Så oron från näringslivet till exempel, Svenskt Näringsliv, om att det här skulle leda till brist på arbetskraft för att människor lämnar landet. Hur ska du säkerställa att det inte blir så?
Nej, det låter ju som en helt absurd invändning faktiskt. Vi har ju en helt annan form av invandring för arbetskraft. Och det har vi också reglerat, tycker jag, på ett rimligt sätt, så att vi har gått från lågkvalificerad arbetskraftsinvandring till att vi välkomnar människor som har kompetens som behövs på den svenska arbetsmarknaden.
Så du ser inga negativa effekter av det här förslaget?
Ja, men det är klart att för den enskilde som i många år har levt i Sverige på skattebetalarnas pengar, inte har haft några som helst skyldigheter gentemot svenska samhället, men en väldig massa rättigheter. Det är klart att den enskilde kan drabbas negativt av att man tar bort de rättigheterna. Men för det svenska samhället så är det ju helt orimligt att vi har massa människor i vårt land, eller som kanske inte ens är i vårt land, som har rättigheter som medborgare men inga skyldigheter. Jag tycker så ska vi inte ha det.
Ett annat sverigedemokratiskt förslag är att bredda återvandringsbidraget. Även den som idag har medborgarskap ska kunna ansöka och få det höjda bidraget på 350 000 kronor om man lämnar landet, förutsatt att man avsäger sig sitt medborgarskap. Varför vill ni ha det här?
Ja, jag ser ju inte varför man egentligen ska göra skillnad kring en sån ordning på de som är här som inte medborgare och de som faktiskt har blivit medborgare. Medborgarskapet, så som det har varit utformat hittills, har ju inte betytt att man får medborgarskap utifrån vad man har tillfört Sverige eller utifrån om man har anpassat sig till det svenska samhället eller inte, utan det har man ju kunnat få ganska enkelt bara genom att leva här en viss tid. Nu har vi ju ändrat på det, men ett medborgarskap i sig idag säger väldigt lite om huruvida du har blivit anpassad i det svenska samhället eller inte.
Men gäller det här alla svenska medborgare med utländsk bakgrund oavsett när de blev medborgare?
Alltså, det finns ju ingen utredning kring det här förslaget, så att det är svårt att svara på. Men jag har svårt att se varför det inte skulle kunna gälla alla naturaliserade medborgare. Det här är ju ett erbjudande som ges. Det är ju inget tvång, utan det här är ju ett erbjudande till människor som har kommit till Sverige men som inte har funnit sin plats här, som inte har blivit en del av det svenska samhället, utan som lever i ett, vad vi betraktar som, utanförskap. Man har ingen egen försörjning, man lever på bidrag, man kan inte prata svenska.
Är det bedömningen som ska göras då innan man får godkänt då? Det är några slags kriterier om till exempel då om man inte har ett jobb, om man inte pratar språket. Vad är det som ska gälla för dem som ska få ja?
Ja, det får ju en utredning visa i detalj exakt hur man ska utforma det här. Men vi har ju ett återvandringsbidrag redan idag som gäller för de som inte är medborgare. Och det fungerar ju som så att du kan ansöka om det och sen så beviljas det antingen av myndigheter eller så beviljas det inte.
Men där kan det handla om att man inte får det för att man har skulder hos kronofogden till exempel och sådana saker. Men här låter det på dig som att ni ska avgöra vilka som är då väl integrerade och inte.
Nej, jag tycker inte att, för det första är det inte politiken som avgör det, utan vi stiftar ju lagar och sen är det ju myndigheter som utifrån de lagarna fattar beslut. Jag tycker inte det är orimligt att man ger ett erbjudande till människor som belastar det svenska samhället på olika sätt, att de får en peng för att återvända till det land de kommer ifrån.
Men varför hindrar att bidraget används av då personer som har jobb och försörjning och som bara vill lämna Sverige och kanske har bott här i 30 år? Varför ska svenska skattebetalare betala hundratusentals kronor till det?
Nej, men jag håller ju med om att det kan ju få den effekten, och det är ju därför man behöver utreda lagförslag så att man förhindrar den typen av liksom effekter innan man stiftar lagen.
Det är naturligt att Sverigedemokraterna skulle få inflytande på migration och integrationsfrågor om ni sitter med i nästa regering. Det har statsministern sagt tidigare. Idag har vi runt 170 utanförskapsområden i landet där trångboddheten har ökat och eleverna i grundskolan har lägre meritvärden än i andra områden. Vad skulle du vilja göra konkret för att förbättra skolresultaten i utanförskapsområden?
Ja, det är en väldigt stor fråga skulle jag säga, och vi har ju behandlat den som en integrationsfråga väldigt länge, och alla integrationsfrågor i Sverige under väldigt lång tid har gått ut på att vi kastar pengar över de här områdena, inte minst skolan. Jag menar att det har inte fungerat. Det är inte alls det som behövs.
Utan så vad skulle du göra om du var
ansvarig? Jag tror inte att det är något speciellt som behöver göras för att just de skolorna ska bli, få bättre resultat. Utan det jag menar behövs, det är ju en reform av svensk skola generellt där vi börjar ställa krav på riktigt.
Och det ska lyfta även skolorna i utanförskapsområdet av sig självt, eller?
Alltså, om vi ser det lite bredare då, integrationsproblemet som har uppstått i följd av en ansvarslös invandringspolitik och den här kravlösheten som har rått under väldigt lång tid. Vi kan inte lösa det genom olika projekt eller särlösningar som man nu har försökt i 30 år, utan vi måste istället börja jobba med andra typer av reformer. Jag tycker att bidragsreformen som vi nu har påbörjat är en sån sak, det vill säga att Om du inte anpassar dig till Sverige, om du inte skaffar dig en egen försörjning, om du inte visar några som helst ambitioner att bli en del av det svenska samhället, då kommer du inte fullt ut kunna tillgodogöra dig allt det som det svenska samhället erbjuder.
Ska bidragsreformen göra att skolresultaten ökar?
Det ställer krav på människor, och när det ställs krav på människor så tenderar människor att lägga i en extra växel för att skärpa till sig helt enkelt. Och gör man inte det, ja då finns det ju andra länder som man kan flytta till.
Så högre krav på skolbarnen ska öka deras skolresultat?
Ja, framförallt på deras föräldrar. Men jag tycker att det ställs alldeles för lite krav även i skolan på att man ska uppföra sig och att man ska uppnå vissa resultat och så.
Om du var ansvarig för integrationen, hur mycket pengar skulle du vilja lägga på integration?
Ja, nu frågar du hur mycket jag skulle vilja lägga. Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
Så staten ska inte bidra med några pengar för att underlätta den integrationen?
Alltså om jag åker till ett annat land och avser bo där permanent så förväntar jag mig inte att jag ska få en massa förmåner av det landet. Utan det är upp till mig om jag vill göra mig möjlig i det landet. Och den inställningen har vi inte haft i Sverige tidigare, utan vi har liksom gett allt. Det har inte fungerat. Vi behöver tala om för de som har kommit hit att det är upp till er. Vill ni bo här så yes, ni är välkomna, men då får ni göra det här och det här och det här och det här och det här. Annars får ni flytta någon annanstans.
Beroende på hur integrationen ser ut framöver, ser du något läge i framtiden där Sverigedemokraterna skulle vara öppna för en ökad invandring?
Nej, alltså invandring är ju inte, det är ett ganska brett begrepp. Vi kommer alltid att ha invandring till Sverige. Men
säg asylsökande.
Nej, det finns ingen som helst anledning. Alltså, får vi krig i vårt omedelbara närområde, vilket vi ju har nu i den meningen att Ukraina är utsatt för den här attacken från Ryssland, ja, då har vi ju en mer eller mindre öppen gräns för ukrainare att komma till Sverige. Och så ska ju flyktingpolitik fungera. Men att människor ska resa över halva jordklotet för att fly till just Sverige är ju väldigt ineffektiv, väldigt dålig politik.
Så du vill inte se några asylsökande från utomeuropeiska länder till exempel, oavsett hur integrationen har gått i Sverige?
Nej, det vill jag inte, utan jag tycker att flyktingar ska hjälps allra bäst på plats i närområdet där de allra flesta flyktingar finns. De som flyr till Europa och till Sverige är ju i väldigt låg grad de som verkligen behöver den hjälpen, utan de är ju kvar i flyktingläger i grannländer eller annat, och då ska vi rikta stödet dit istället.
Din tidigare kollega, KD-ledaren Ebba Busch, har sagt att er migrationspolitik varit nödvändig men skapat andra problem. Det har pratats för mycket om alla som ska lämna Sverige, menar hon. Ligger det något i det?
Nej, det är fortfarande alldeles för få, till exempel kriminella och så, som faktiskt utvisas även om man får en sån dom till exempel.
Mm, vad tänker du kring att hon säger så?
Nej, jag tänker inte så mycket kring det. Jag tycker att det är en analys som jag inte håller med om. Jag vet inte riktigt vad hon bygger den på. Jag gissar, om jag nu ska ägna mig åt det, att det handlar om debatten kring tonårsutvisningar och annat som har fått tagit väldigt mycket syre under framförallt första halvan av det här året. Och det är klart att det har ju varit en jobbig debatt, därför att den har ju skymt väldigt mycket annat kring migrationspolitiken. Men på det hela taget så är ju den omläggning som vi har gjort är ju bara positiv för Sverige.
Hon har sagt i Svenska Dagbladet att vi har nästan 20% av befolkningen som är utlandsfödda, och alldeles för många av dem undrar om det finns en plats för mig i Sverige på riktigt. Den diskussionen har vi inte tagit, menar hon. Håller du med om det?
Alltså, min erfarenhet när jag träffar människor, i synnerhet människor från andra länder som bor i Sverige, det är att de här frågorna är sällan ett problem för dem. Utan det är oftast svenskar i urbana miljöer som tycker att migrationspolitiken som vi driver nu är ett problem. De flesta människor med invandrarbakgrund som jag träffar, och det blir ju väldigt anekdotiskt såklart, men ändå tycker att vi har helt rätt. De förklarar för mig att det är framförallt de som har kommit hit med goda ambitioner och som vill bli en del av det svenska samhället som drabbas när vi har låga krav och sådana saker. Så att jag köper inte den bilden alls faktiskt.
Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, är gäst i Ekots partiledarutfrågning. Vi ska köra på en knapp halvtimme till och vi byter ämne nu. SDs riksdagsledamot Richard Jomshof väckte nyligen reaktioner när han kallade bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson för quisling, alltså landsförrädare. Och du har själv beskrivit det där som överord och att debatten mår bäst av saklighet och hövlighet. Vad tycker du om att en framträdande person i ditt parti kallar en partiledare för quisling?
Man kan tycka en väldig massa om det. Det jag framförallt tycker när det gäller den här frågan, det är ju de dubbla måttstockar som ändå råder här. Alltså vi i Sverigedemokraterna har av inte minst socialdemokrater och av inte minst Aftonbladets ledarsida blivit kallade för, tror jag, allting fult som finns i det svenska språket i decennier. Det är ingen som har reagerat nämnvärt på det. Jag har inte hört att Magdalena Andersson sitter i vare sig P1 eller någon annan liksom betydande mediekanal och behöver kommentera språkbruket som de använder sig av. Så att det här är ju storm i ett vattenglas, tycker jag.
Storm i ett vattenglas. Det som han skriver just här motiverade med, då säger han om sitt quislinguttalande att Magdalena Andersson enligt honom då kryper för islamisterna vars mål är att ta vår demokrati och vårt land ifrån oss. Hur ställer du till den beskrivningen?
Jag menar att Socialdemokraterna historiskt har ett väldigt tveeggat förhållande till islamismen i Sverige är ju noga omvittnat. Man har haft islamister i sin partistyrelse. Man har till och med tagit in islamister i regering som man leder. Så att det är ju, tycker jag, rimligt att påtala det. Och det är ju, tycker jag, också ett betydligt större problem än vilket språk Richard Jomshof använder på Twitter.
Så du står bakom i princip den beskrivning han lägger fram här då, eller?
Nej, men att Socialdemokraterna har det tveksamma förhållande till islamism. Alltså, Socialdemokraterna vet ju å ena sidan att islamism är ett problem. Det tror jag i alla fall. Men de vet ju också att människor som omfattas av de strömningarna eller som har de värderingarna röstar vänster i Sverige. Det är så att man är beroende av deras röster. Så att man har ju lite svårt att förhålla sig till det.
Så du hävdar att Socialdemokraterna har en medveten strategi här?
Ja, men jag har svårt att förklara hur man annars under så lång tid försvarar Jamal El-Haj i riksdagen till exempel, trots att han uppenbart har kopplingar till islamister och till och med terrorromantiker. Och det finns ju ganska många liknande fall historiskt om man tittar lite djupare på Socialdemokraternas förhållande till det här. Så att det är inte ett resonemang som är taget ur luften. Sen tycker jag, om man nu ändå ska liksom titta på upprinnelsen till den här debatten, jag tycker inte att man behöver använda den typen av uttryck som Richard Jomshof gjorde i det här fallet. Det finns ingen anledning att göra det, för att uppenbarligen så tenderar det att skymma det viktiga i budskapet snarare än att få någon annan effekt. Så att det
just
är
att Quisling var en norsk landsförrädare som samarbetade med Nazi-Tyskland och sen avrättades. Statsministern har kallat den här typen av ordval för rent obehagliga personangrepp. Ser du några risker med att uttrycka sig på det här sättet och kalla en partiledare för det?
Nej, jag ser inga risker med det. Jag tror att, återigen, det här är väldigt dubbla måttstockar. Jag verkligen ser fram emot er granskning av hur Socialdemokraterna har uttryckt sig gentemot Sverigedemokraterna sedan vi kom in i riksdagen och åren dessförinnan.
Bedömer du att den här sortens uttalande från Sverigedemokrater underlättar eller försvårar för er att locka väljare nu när det är närmar sig valet?
Ja, men den här typen av debatter som inte har med sakpolitik att göra, det gynnar ju ingen. Jo, det gynnar Socialdemokraterna, för att då slipper de prata om sin obefintliga politik. Men det är klart att vårt budskap skyms ju av sådana debatter såklart.
Rickard Jomshof, det är inte första gången han får kritik för uttalanden. Skulle han vara aktuell för någon ministerpost i en eventuell regering där ni ingår?
Så här, jag har en ganska lång lista på personer som kan bli aktuella för olika ministerposter. Och så många ministerposter kommer vi inte att få, så att alla de personerna kommer att få plats i en sverigedemokratisk regering eller bland sverigedemokratiska ministrar. Så att, samtidigt så tycker jag att jag ska inte sitta i ett sånt här läge och berätta vilka som är aktuella och inte aktuella, utan det är ju en senare fråga.
Står han med på den där listan du har?
Ja, men det är väl ganska naturligt att alla som sitter i Sverigedemokraternas partistyrelse, stora delar av vår riksdagsgrupp och framförallt de som har ledande befattningar i riksdagsgruppen finns med där. Rickard Jomshof har ju inte någon ledande befattning just nu i riksdagsgruppen till exempel.
Men du utesluter inte att Rickard Jomshof...
Jag tycker inte att jag ska utesluta någon i det här läget. Faktiskt, det hade naturligtvis varit jättelätt för mig att säga att nej, han är inte aktuell, men jag tänker inte liksom spela det spelet, utan jag konstaterar bara att den här debatten är en ganska tramsig debatt där Socialdemokraterna för en gång skulle ha fått tillbaka med samma mynt som de kastar på oss.
Politik, det handlar mycket om att både vilja och välja, och vi ska prata en del om politiska prioriteringar allra närmast. I SVTs valkompass som finns i Sveriges Radios app bland annat, så har Sverigedemokraterna svarat att ni tycker att det är ganska bra att avskaffa karensavdraget för den som blir sjuk, att ni inte vill förbjuda aktiebolag från att driva skolor och att ni inte vill införa marknadshyror på nya hyresrätter.
Om du ska prioritera de här tre frågorna då, avskaffat karens, behålla vinstdrivande skolor eller inga marknadshyror, vilken är viktigast?
Oj. Alla tre är ju viktiga faktiskt, och det är stora frågor. Men alltså, karensen är ju ändå, om man nu ska se till vad som är mest aktuellt i debatten i största allmänhet, så är väl karensavdraget en sån sak där jag tycker att man bör titta ändå på dem. Det finns inbyggda orättvisor i det systemet. Det finns de som inte får gå till jobbet till exempel när de är lite snuviga på morgonen, och sen finns det de som absolut kan göra det eller som kan jobba hemifrån. Den orättvisan behöver man göra någonting åt.
Ja, precis. För om vi tar det där med karensavdraget då. Ni vill alltså slopa det för vissa yrkesgrupper. Ni har pekat på till exempel personal i äldreomsorg, vården, förskolan. Vad skulle avgöra vilka av de här grupperna som kommer att omfattas då och slippa ett karensavdrag när man är sjuk?
Ja, men... Det är återigen, det är en fråga om flera saker egentligen. Dels så är det ju en fråga om vad som är faktiskt orättvist och inte. Det vill säga, vilka grupper är direkt förhindrade att gå till jobbet. Jobbar du inom sjukvården till exempel, så kan du inte gå till jobbet om du är snuvig, och då tycker jag det är en självklar grupp. Sen är det ju också en ekonomisk fråga hur man ska skala det här, för det är inte gratis att ta bort karensavdraget. Någon ska ju ta den kostnaden, och det Socialdemokraterna gör det är att de skjuter den kostnaden på arbetsgivarna. Jag tycker att det ska vi inte göra, utan ska vi göra det här, då ska det också vara finansierat i statens budget. Och det är därför jag inte bara rakt av kan säga att vi ska avskaffa det här. Därför att vi vet att det innebär en beteendeförändring också, som Socialdemokraterna inte räknar med i sina siffror. Och där arbetsgivarna, Svenskt Näringsliv primärt, räknar med mellan 20 och 40 miljarder kronor. Den kostnaden kan man inte skicka. Så att jag är absolut beredd att göra någonting. Men jag tänker inte lova att det blir det ena eller det andra.
Om vi tar det här med aktiebolagen i skolan då. Ni vill ha kvar vinstdrivande aktiebolag i skolan. Men ni har ju också gjort upp med Liberalen om att vinstintresset ska fasas ut. Så vad är det egentligen som gäller?
Jag ser ingen motsättning där egentligen. Alltså, jag har väldigt svårt att se rent praktiskt hur det skulle gå till att över en natt ta bort aktiebolag från att driva skolor. Det skulle innebära att väldigt många elever plötsligt står utan en skola. Det är ju inte så praktiskt.
För Liberalerna Simona Mohamsson, när hon var här, hon sa att ni är överens om att det inte ska gå att göra vinst. Aktiebolagen ska inte vara kvar. De ska tvingas bilda en annan typ av bolag, någon slags annat bolag som inte gör vinst. Är det det ni är överens om?
Nej, vi är överens om det som står, det vill säga att det ska fasas ut vinstintresset. Och jag menar att vi är på väg i den riktningen redan. Alltså att man gör det svårare att göra vinst. Om man ska uttrycka det enkelt, så du ska inte kunna försämra kvaliteten för att kunna göra vinst, utan kraven ska vara väldigt tydliga, de ska vara högt ställda.
Så enligt dig är ni inte överens om att aktiebolagen ska försvinna ur skolvärlden?
Ja, men det där är så enkelt att bara säga det på det sättet, men sen när man tittar på frågan så man kan inte bara säga så. De ska försvinna, när vad ska komma istället då? Det är hundratusentals elever som är beroende av skolor som idag drivs av aktiebolag.
Så ditt budskap är att aktiebolagen ska vara kvar?
Ja, de kommer att vara kvar alldeles oavsett vad någon tycker. Så är det, för jag har väldigt svårt att se någon lösa problemet på något annat sätt.
Så Simona Månsson kommer inte få så många. Vill då.
Vi kommer att fortsätta i den riktning som vi har påbörjat, det vill säga att du ska vara högt ställda krav, du ska inte kunna försämra kvaliteten på en skola för att kunna göra vinst. Det är otroligt problematiskt tycker jag när det internationella riskkapitalet kommer in och äger svenska skolor och gör det väldigt kortsiktigt. Utan långsiktighet, begränsat vinstintresse. Det är dit vi behöver sträva.
Och aktiebolagen, de kommer kunna få vara kvar om du bestämmer?
Alltså vi har ju redan en sån bolagsform som jag tror till och med tillkom i samband med att man gjorde om skolan. Det är vad jag vet ingen som använder den idag. Att hitta på en sån till, jag vet inte vad det skulle tjäna till faktiskt.
Vi går vidare till lite utrikesfrågor, för om ni får plats i en kommande regering så får ni ju direkt inflytande även på utrikespolitiken. Hur annorlunda skulle den bli i så fall?
Alltså, det skulle ju vara fel att säga att vi inte har haft inflytande över utrikespolitiken redan under den här mandatperioden, för det har vi. Vi leder ju trots allt riksdagens utrikesutskott, och det innebär att man har väldigt tajt kontakt med UD och utrikesministern och biståndsministern för den delen. Men vi har ju haft vissa synpunkter ändå på regeringens hantering av till exempel förhållandet till Israel efter 7 oktober, där vi tycker att man kunde ha varit betydligt tydligare i sitt stöd för Israels rätt att både existera och att försvara sig. Men där det har kommit lite dubbla budskap från regeringen, tycker jag. Biståndspolitiken tillhör också utrikespolitiken, och där tycker vi att det går att använda de pengarna både mer effektivt till bistånd, men framförallt till behov i Sverige.
Om vi tar det med Israel, du kallade ju regeringen när den i fjol ville sätta press på Israel då genom att frysa handelsavtalet för att få in nödhjälp till Gaza, då sa du att det där var ett haveri. Skulle Sverigedemokraterna i regering driva på för en helt annan linje i förhållande till Israel när det gäller den politiken?
Det var väl framförallt kommunikationen jag menade var ett haveri, där den ena säger en sak och sen säger någon annan en annan sak, och den ena driver på för att stoppa handelsförbindelser med Israel och någon annan säger att det ska vi inte göra. Då är det ett haveri. Jag tycker att man kunde varit mycket tydligare från början.
Och grundfrågan, inställningen till Israel, skulle den ändras?
Israel är ju, nej, vi är väl överens, 4 partier, om att Israel är den enda demokratin i den delen av världen. Det är en, som jag ser det, viktig utpost. Det är ett skydd mot islamism. Där Israel i kraft av att man ligger där man ligger har ett otroligt utsatt läge, där världens alla världens ondska riktas mot just Israel.
Men skulle det bli färre krav på sanktioner mot Israel från svensk sida om ni satt i regering?
Jag tycker inte att det är Israel man ska sätta press på, utan det är ju islamisterna, Hamas och i förlängningen Iran som man ska sätta press på.
Klimatfrågan då också delvis. För EU-kommissionen föreslog nyligen lättnader i systemet med utsläppsrätter. Det skulle mildra kravet på industrier att minska sina utsläpp, vilket den svenska regeringen är emot då. Skulle ni försöka ändra Sveriges linje när det här förhandlas i Bryssel om ni sitter i regering efter valet?
Ja, men EUs klimatpolitik, vi behöver inte ta just det enskilda fallet här för att jag inte detaljinsatt i det. Men alltså EUs klimatpolitik är ju problematisk för ett land som Sverige som redan har väldigt låga utsläpp, men där vi ändå har höga krav på oss att minska dem ytterligare. Det är ju svårare att minska utsläppen i Sverige än i andra länder där man har betydligt högre utsläpp än Sverige. Så att jag tycker att det vi bör fokusera på i våra förhandlingar med övriga Europa och EU kring det här, det är ju möjligheten att kunna minska utsläpp i andra länder. Det vill säga att vi ska kunna, om vi lägger pengar på olika typer av projekt i länder inom Europa eller utanför Europa som minskar utsläppen, för att minska utsläppen där, så ska vi kunna tillgodoräkna oss det på ett annat sätt i vår egen statistik.
Mm, för i det här fallet då med EUs förslag på uppluckrade de här utsläppskraven helt enkelt, så menar regeringen att det skulle ändra spelreglerna för de svenska företag som kommit långt i klimatarbetet. Jakob Wallenberg, som investerat i stålbolaget Stegra, har sagt att det vore väldigt olyckligt om de här reglerna luckras upp för att investeringar inte skulle gå i hamn och så. Alltså, är det här någonting som skulle kunna drabba svenska investeringar och företag ändå, alltså om det där ställs mot varandra?
Det kan nog finnas de som hävdar det åtminstone. Men jag tror ändå att vi måste se klimatfrågan som en global fråga. Det är klart att vi ska värna svensk industri och svenska jobb och svensk konkurrenskraft och allt det där, och det ska vi göra med allt vad vi förmår. Men klimatfrågan är ju, det ligger ju som en våt filt över inte bara Sverige utan egentligen hela Europa, där bilden är ju att Europa har en tendens att nästan avindustrialisera sig självt. Det kommer pålagor och det kommer regleringar kopplat till klimatfrågan som gör att det blir otroligt svårt att överhuvudtaget driva verksamhet här, och då flytta den någon annanstans i världen, och kvar sitter vi med våra fantastiska klimatmål och klimatkrav.
Så du vill driva på för en annan riktning i EUs klimatpolitik?
Jag är helt övertygad om att den kommer att komma, och Sverige, ju för Sverige förstår det, desto bättre. Vi kan ta exemplet med förbränningsmotorer till exempel, där man för bara några år sedan var väldigt tydlig med att det ska förbjudas från 2035, tror jag beslutet är. Men det här nu, egentligen hela EU och även som branschen i sig börjar sväva på det och göra någonting annat istället.
Så de klimatåtagen som EU satt upp och ska leva upp till, det är inte så viktigt att nå dem?
Men vi ska ju hålla avtal, såklart. Men det jag säger är att jag är ganska säker på att tendenserna vi ser inom EU just nu, det är att man vaknar upp och inser att vi har många andra stora problem också. Inte minst de gigantiska försvarssatsningar som hela EU kommer att behöva göra inom de närmaste decennierna. Talar ju för att vi kanske inte kan hålla på som vi har gjort och lägga de här liksom bördorna på oss själva på det sätt som man har velat göra hittills.
Vi lämnar utrikesfrågorna och tar ett annat förslag från Sverigedemokraternas sida, att förbjuda hijab, en slöja som täcker håret, inte ansiktet då, som niqab och burka. Varför är det viktigt för dig att förbjuda hijab på allmän plats?
Därför att i andra delar av världen så dör människor för att de vill ta av den. Vi vet också att det finns ett tvång också i Sverige där flickor, kvinnor tvingas täcka sig till täcka håret eller täcka ännu större delar av kroppen, trots att man kanske inte vill, utan man vill bli västerländsk och leva utan den typen av tvång.
Och hur skulle man här rent konkret skilja på hijaben och andra sorters slöjor som man kan ha på sig eller som man har frivilligt eller som ser ut som en hijab?
Jag tror att om man är seriös i sitt förhållande till det här och genuint vill lösa ett problem som drabbar många kvinnor och flickor, så är det inte en sak som blir svår att hantera. All lagstiftning utreds, och det är ju en sån fråga som såklart kommer att få besvaras i en sån utredning.
Och om man vill ha bort tvånget, som jag tolkar det som intentionen här, varför inte ändra lagen om olaga tvång eller kvinnofridsbrott till exempel?
Fast det är ju redan förbjudet att vara elak mot andra människor, och det är redan förbjudet att tvinga människor att göra vissa saker och sådär. Men här handlar det ju om att väldigt konkret ändå ge dem som tvingas få den här saken på sig, att helt enkelt kunna hänvisa till att jag får inte ha den på mig, och därmed så slipper man. Det är inte så att säga de som eventuellt har den frivilligt som är målgruppen här, utan det är ju de som inte får välja.
Men när ett hijabförbud infördes i skolan i Staffanstorp och Skurup, då upphävde Högsta förvaltningsdomstolen det för några år sedan och hänvisade till att hijaben faller under yttrandefriheten. Vill du begränsa yttrandefriheten för att driva igenom det här?
Ja, om det nu handlar om det så får man ju göra det. Så för jag tycker att det är märkligt om man ska låta den typen av som juridiskt mumbo-jumbo stå i vägen för enskilda individers rätt att vara fria och inte tvingas bära vissa kläder av religiösa skäl.
Så yttrandefriheten är mumbo-jumbo?
Ja, i det sammanhanget så är det ju det. Då tar man ju inte det här på allvar. Det är ju som allting som är kopplat till islamism och liksom det här hedersförtryck och annat. Att vi har inte riktigt fattat de här sakerna i Sverige. Vi tror att alla flickor tar på sig det där frivilligt, men så är det ju inte.
A-kassan tänkte vi hinna med lite grann också. För Moderaterna vill ha fler förändringar i den med skarpare tidsgränser och en ökad avtrappning i ersättningen. Vad skulle få dig att gå med på det om ni vinner valet?
Jag har väldigt svårt att se att jag skulle kunna gå med på det, tvärtom. Alltså vi behöver justera snarare åt andra hållet. Jag ser hellre ett högre tak. Jag ser också gärna att de inkomstförsäkringar som man kan sluta med till exempel sitt fackförbund eller så, att deras värde återställs i den meningen att man ska ha rätt att försäkra sig mot inkomstbortfall.
Så ingenting kommer att få er att gå med på?
Nej, alltså för oss är det är en viktig fråga. Vi sa redan inför förra valet att vi kommer inte gå med på att göra A-kassan sämre. Mm. Det har vi inte gjort heller, även om Socialdemokraterna hävdar det, utan vi har ju lyckats ändå tillsammans med Moderaterna och de övriga regeringspartierna att hitta en lösning där fler omfattas av A-kassan samtidigt som vi höjer taket. Att göra försämringar har jag väldigt svårt att se framför mig.
Nej, men precis. För inför förra valet så sa du ju så då att du inte skulle köpa några försämringar. Och på totalen menar du att det har blivit stora förbättringar med den nya A-kassan. Men du har också sagt att det är färre än 10% som har en inkomst som innebär att man ändå har fått försämringar eller får försämringar om man är arbetslös mer än 100 dagar. Så gäller det även framåt då, principen att en liten grupp, en mindre grupp skulle kunna få en försämring om du ändå ser det som en förbättring på totalen då?
Nej, vi kommer inte gå med på någon ytterligare liksom skarpare avtrappning eller så. Jag tycker att den avtrappning vi har nu, den ligger ungefär i linje med vad Sverigedemokraterna har föreslagit sedan egentligen alla våra skuggbudgetar historiskt. Utan jag ser snarare framför mig att man behöver justera utifrån utfall här nu. Nu har vi ju inte någon utvärdering än. Det har inte gått ens ett år sedan de här reglerna förändrades. Men det är viktigt att man följer upp det här. Vad har det fått för effekt? Vad har det fått för effekt på dem som man menar då ska snabbare gå tillbaka till jobb? Vad har det fått för effekt på livskvalitet för dem som eventuellt har drabbats av de här försämringarna? Är det så att som tanken har varit att fler ska omfattas av A-kassan? Blev det så? I vilken utsträckning blev det så? Det tycker jag är viktigt att få koll på innan man börjar pilla i det här igen. Men vi kommer inte gå med på några sådana försämringar utan snarare höjningar av taket.
Vi ska runda av med regeringsfrågan. Du har sagt att Sverigedemokraterna vill ha ministerposter i proportion till valresultat. Ni vill också ha ungefär 3 av de 5 tyngsta ministerposterna. Står du fast vid det där?
Ja, så vad man vill är ju en sak, och jag tycker att det bästa sättet att fördela ministerposter, precis som alla andra politiska poster, det är att man gör det utifrån som proportion. Sen är det en utgångspunkt, och det är också viktigt att ha med sig. Alltså, det är klart att en förhandling går ju ut på dels att fördela ministerposter och portföljer, men det är också en sakpolitisk förhandling. Det vill säga att man skulle kunna tänka sig att man byter enskilda ministerposter mot att få viktig sakpolitik istället.
Det kan bli aktuellt för er. Mm. Vilka ministerposter är då högst prioriterade?
Alla. Nej, men jag tror inte att man vare sig kan svara på det eller ska göra det. Vi ska ha en förhandling efter valet om hur regeringen ska se ut. Alla frågor är viktiga, alla poster är viktiga. Sen finns det ministerposter som är tyngre än andra, och som ett stort parti, vilket det ser ut att bli även i det här valet, så är det rimligt att vi också får tunga positioner i regeringen.
Det där med förhandling, du sa att det skulle kunna bli diskussion om antal ministerposter. Säg någon sakpolitisk fråga som ni skulle kunna få någonting för att släppa ministerposter.
Nej, men det är ju, jag kan ju ta det vallöfte som jag började med här nu. Alltså det, för mig är det ju viktigare att vi faktiskt får på plats den här tandvårdsreformen fullt ut än en enskild ministerpost till exempel. Så skulle man kunna tänka sig att man resonerar i en förhandling.
Mm. Innan vi rundar av bara, om din sida vinner valet, hur länge till sitter du kvar som partiledare?
Jag sitter för evigt, känns det nästan som. Nej, men alltså, nu har vi ju knappt 5 veckor till valdagen. Jag går inte runt och funderar på hur länge jag ska vara partiledare, utan jag funderar på hur vi ska vinna det här valet. Och vi har mycket att göra fram till valdagen, och sen så får vi väl se. Som partiledare så är man ju... Det brukar heta att man aldrig är bättre än sin senaste opinionsmätning, men definitivt är det väl så att valresultatet påverkar ju partier. Så att vi får väl se vad jag och medlemmarna tycker efter valet, om jag ska fortsätta som det här eller inte.
Jimmy Åkesson, Ekots partiledarutfrågning, tack för att du kom hit och var med.
Ja, i en intervju där vi bland annat har hört att Jimmy Åkesson står fast vid att permanent uppehållstillstånd ska rivas upp efter valet om hans sida vinner. Han sa också att han helst vill lägga 0 kronor på integrationen i regering och ser inte ett läge där Sverige ska ta emot fler utomeuropeiska asylsökande. Cecilia Schavar, Mikael Kulle här i studion, producent var Pontus Håkansson. Imorgon är det dags igen för Ekots partiledarutfrågningar, Magdalena Andersson.
Ekots rubriker klockan 8.